Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släpp sargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan, eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort, men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släpp sargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar. Missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Han är historisk som den nu enda spelaren som lirat SHL-hockey i 7 olika klubbar. Men har trots sina 35 jordsnurr ännu inte börjat slå på takten. Kroppen har visserligen försökt säga stopp. Men kärleken till regniga novembertisdagar i typ Skellefteå och Örebro fick då Uppsala-sonen att istället själv slanta upp för nya höfter. 2 matcher från 500 i Sveriges högsta liga och hela 3 JVM på meritlistan. Vi säger varmt välkommen till podden, Oskarshamns forward Johannes Salomonsson.
Tack så mycket.
Du missade ju er premiär, men hur ska det bli att kliva in på din 14:e säsong i SHL?
Det ska bli skitkul. Jag vet inte, jag typ många tycker ju liksom att hockey typ så här, att det blir tråkigare och tråkigare. Jag tyckte typ att det var så där lite halvkul i början när jag var ung, och sen tycker jag det är roligare nu.
Om 2 matcher så är du uppe i 500 i SHLs grundserie. Det är väl ändå en jävla milstolpe, eller?
Jo, men det är det väl ändå. Alltså, det måste jag säga. Framförallt liksom, sen har man ju liksom varit 1 år i Schweiz, 3 år i Tyskland, 1 år i USA. Så att man hade ju nästan kunnat varit och nosa på Fabricius där. Men, men 500, det är absolut. Det kommer man säkert tycka är kul. Framförallt när man summerar allting om några år.
Vi ska komma till dina utlandsäventyr lite senare, tänkte jag. Men jag var inne på det med 35 bast och sådär. Mm. Så sent som säsongen 19-20 gjorde du ändå din bästa säsong, både mål och poängmässigt.
Ja.
Det känns ju inte alls som att du börjar trappa av, vilket ju många ändå börjar göra i den här åldern.
Nej, men det var en... Jag fick en liten en nytändning där när jag gjorde min första operation, när jag senare ganska sent skrev på för Timrå. Då var det liksom som att helt plötsligt kunde jag spela utan att ha ont igen, och då fick allt ny fart liksom, och så hittade en glädje som jag inte hade haft många år.
Vad var det för operation du gjorde? Gjorde den här kamförändringsskiten, eller som de flesta av oss åker på? Vi som började med knäböj när vi var typ 6 bast, tunga sådana. Är det den då? Vad har du gått igenom?
Nej, det där är ju liksom, den där hjälper ju aldrig, tycker jag. det gjorde jag ju också. De har gjort också de här fräst omkring med svärd nere i Göteborg. Men nej, jag har ju höftproteser. Alltså mina höfter är gjorda av metall.
Jaha.
Så att det är liksom
jävla gubbkiv
alltså. Alltså, det är liksom det tjuter när jag ska åka, när jag ska flyga, om man säger så. Den där kontrollen liksom.
Det är fan helt sjukt.
Nej, så att jag är sån här gammal som 70-åriga Agda har liksom en protes, fast jag har en protes som de gör i Tyskland som är gjorda för ett aktivt liv.
Ja, okej. Okay. Så jag tänkte precis fråga hur länge de där håller liksom, om det skulle vara så att de var 10 år och sen om 10 sitter du i rulle liksom. Men det är, de är aktiva de här höfterna, så det låter ju som att det är okej då.
Ja.
Men, vilka följder får höftproteser i vardagen?
Nej, det är riktigt varmt om man typ anstränger sig, typ att du kanske typ tränar eller håller på med någonting och det är riktigt varmt ute, då kan de börja pipa.
Alltså de gnisslar liksom.
Ja, men det blir som att det kommer ändå in ledvätska, även fast det är metall, så kommer det in ledvätska som gör att det ligger och gnider. Men om man blir uttorkad, då åker ledväskan ut och då blir det ju som metall mot metall, som liksom, om du sätter det ner, trycks ihop, så det blir liksom en liten hundlig sak så här, pip!
Det låter helt absurd, det är helt sjukt.
Ja, men det har typ hänt kanske 4 gånger på 3 år, så att det är inte så att det händer liksom varje gång. Det var
hur gör du på flygplatsen då? Går du bara fram och säger my hips are metallic? Eller alltså hur?
Nej, men jag vet ju att jag alltid blir kollad, så att man först bestämmer jag ju vem jag vill ska visitera mig. Och sen så är det liksom bara, de bara, oh, de blir alltid så här, oh, så börjar de känna, och sen går de med den här metalldetektorn och då piper det där och sen så piper det där och sen, ja, det piper på lite, men det är, de brukar bara garva lite, men ja. Nej, det är en tvärtom fara. De tycker det är kul.
Men kom in på det här nu, att det har ju varit lite skadestrul genom karriären, och de här nya höfterna då fick du slanta upp för, själv som jag förstod det, 320 000 läste jag någonstans för 2 nya höfter i Tyskland.
Ja.
Det måste ju ändå känns lite udda att behöva göra det.
Ja, men det är klart att man tycker ändå så här, att man har ju försäkringar lite här och där och så där, men just det här gick inte, jag fick inte liksom någon hjälp någonstans, och då var det ju antingen sluta spela eller ta besparingarna, men fan, det har ändå varit sjukt värt det liksom. Det skiljer ändå så pass mycket på liksom det man tjänar när man spelar hockey mot vad det gör om du ska hoppa på ett vanligt kneg, så att jag har nog tjänat igen de där pengarna genom att kunna spela i alla fall 3 år till då.
Fan, det där är så jävla sjukt. När jag gjorde mina ljumskar i Tyskland för en jäkla massa år sedan, och då var jag under kontrakt med Islanders, och då, det var ju en jäkla resa i sig, den ska vi gå igenom någon gång, men just det här med att slanta för sin egen operation, de skickade mig till München då, i stort sett en flygbiljett och en adress. Och sen när jag var på väg dit så hör min agent av sig till mig och säger så här, du fan, bara så att du vet liksom, du måste lägga ut med handpenningen eller något sånt där för operationen, för ja, jag vet inte, av någon jäkla anledning. Så jag bara, okej, men vad fan, hur mycket snackar vi? Så han bara, nej, men det är lugnt, det är 25 000 liksom. Så det är bara att ligga ute med dem. Ja, okej. Okay. Kommer jag dit liksom, och de bara, ska jag slanta för den här? Ja, det var ju strulet bara att det var 25 000 euro som jag skulle ha. Så att mina... Jag fick ju stå där liksom och swipa kortet 50 gånger typ. Nej, jag fick ju liksom höra om det till farsan. Bara, du har inte 250 bananer att låna mig. Jag ska göra en ny umme här liksom. Fick ju panika den, men det... Ja, den lilla
differensen på sådär 225 000 glömde agenten att nämna.
Ja, men exakt. Men fan, tror jag fick skämmas där när hon bara, alltså det är ju euro.
Vad gjorde du för den där superoperation?
Nej, jag hade den där vanliga ljumskbrock på båda sidorna bara. Det var ju någon sån här Dr. Muschivek var det som satte kniven i mig. Det var ju någon ny teknik där. Så att det var ju bara att sätta sig på planet i München.
Ja, Salle, det är ju 7 klubbar i den här ligan som har värvat dig genom åren. Jag kan tänka mig att vissa tycker kanske att det låter lite sådär. Men i ditt fall känns det fan om någon anledning som en positiv grej. Förstår du vad jag menar då?
Ja, jag hör dig absolut. Ja, men jag har också tänkt på det där. Jag tror ju också att är du inte liksom omtyckt eller en schysst kille, då får du inte 7 olika klubbar. Alltså, till slut så hinner ryktet ikapp dig. Liksom. Sen är det väl också liksom, jag har ju varit liksom ganska ojämn i min karriär. Jag har haft höga toppar och djupa dalar. Och då klubbarna tänkt, de ser väl liksom att nej, men han har ändå jävligt mycket i sig. Eller fy fan vad dålig han var, han ska bort. Liksom.
Antingen eller.
Ja, men Figge förstår säkert vad jag menar. Liksom. Jag menar, han är ändå spelat något slutspel med mig där.
Ah, oj då.
Nu fattar jag. vilken SHL-klubb som du inte representerat har du varit närmast?
Ja, det skulle nog vara, jag tror det var lite snack med Modo någon gång när de var kvar i SHL. Och sen, jag vet inte, jag har väl varit på, tapeten hos varenda sportchef, tror jag. Men sen har kanske inte alla varit lika sugna. Men jag tror det var ganska nära med Modo faktiskt.
I SHL så gör man en sån sak. Man sätter ju upp pengar på tavlan då när man möter sitt tidigare lag. Pengar som man måste betala till lagkassan om det så att man vinner. Salle, sätter du upp på alla dina klubbar fortfarande?
Nej, vet du, helt ärligt så gör jag inte det. Jag sätter upp på de flesta. Men sen har ju AIK jag åkt ur. Och vilka mer? Någon annan? Sen, fan, det blir tufft. Och Timrå gick upp i år. Nu blir det,
det blir dyrt nu alltså.
Timrå, Rögle, Djurgården, Linköping. Nej, det blir saftigt nu.
Behöver vi vara NHL-återvändare för att ha råd med det annars?
Ja, nej, det är fan körigt.
Vad fan, han har ju sina nya höfter. Han har ju tid nu. Han har ju 10 år till på att plocka hem stålen, så det är lugnt.
Ja. Så du inne på det här, Salle. Du fick spela ihop i Linköping där 12-13.
Ja.
Men ni har också mötts en del ute på SHL-isarna. Vad har varit roligast?
Nej, men det roligaste är väl Figge, han är liksom så avslappnad på isen. Alltså, det vissa typ så här, liksom, typ som om man skulle säga typ som Oskarsund liksom, han kanske man liksom typ, han säger knappt hej fast man liksom har känt man det hela livet liksom, utan då bara kollar han argt i ögonen liksom och åker vidare. Men Figge är ju alltid liksom öppen och lite avslappnad och liksom, ja, men kan få en och bara, man blir ju själv avslappnad när man ser han på isen.
Står vi defensiv tek och pratar de senaste helgen?
Ja, men alltså han är ju skönt tugg på han, så att, det är bara positivt.
Det är väl lite så Salle, vi som är lite av kappsäckar sådär, vi har mycket på våra andra lag, och det är de gångerna vi har tid att ses. Då måste man måste få snacka av sig.
Ja, men så är det faktiskt. Man är ju alldeles för dålig på att hålla kontakten. Det vet jag säkert du också. Men man tänker ofta typ så här, fan, här har jag hittat en gubbe. Och sen så tar det 2 månader, sen är han borta liksom.
Ja, den är fantastisk. Den där fejden som faktiskt är. Man håller liksom exakt samma takt liksom första, ja, som du säger, 2-3 månader som när man spelar ihop. Och sen bara sakta men säkert bara fejder. Vips, så har det gått som nu, typ 2 år sedan du och jag snackade
liksom. Ja, exakt.
Hur har det varit att spela med och möta Salle då, Robin?
Möta kommer jag faktiskt inte ihåg så himla mycket. Det var ju klart det som Salle tar upp, att man hade en skön dialog mellan och sådär. Men det jag kommer ihåg mest var ju att spela med Salle. Det är ju, alltså, det är en, vad ska jag säga, alltså en storyns man. Alltså han, Salle har den här unika, jag vet inte om man kan kalla det personligheten, men det händer alltid jävligt roliga saker runt Salle. Så det var ju liksom bara en upplevelse bara att få spela med Salle en säsong. Sen hade vi faktiskt ganska bra stämning när vi spelade ihop, speciellt ett slutspel där. Så att någon form av kemi tycker jag vi hade både utanför och på.
Nej, men det håller jag med om, absolut.
Vi nämnde det lite tidigare, men du har ju ingen titel än, Salle, men ändå gått upp till SHL med Rögle, varit med om 2 rejäla slutspelskrällar med AIK och ja, men lite annat ändå. Vad håller du som karriärens höjdpunkt så här långt?
Ja, men det måste väl ändå vara när vi gick upp med Rögle.
Ja.
Det var på det sättet det blev liksom, det var helt magiskt alltså. Vi hade ju inget riktigt lag. Det var ingen som trodde på oss riktigt. Och sen så, vi hade ju Kenny. Det är ju tjej. Har man Kenny har man väl alltid en chans. Men, nej, men det var väl liksom sättet det blev på där. Vi, helt plötsligt så var vi med i racet den sista omgången. Liksom, och vi behövde vinna mot Mora och gjorde 2-1 med 30 sekunder kvar. Och gick upp i SHL samtidigt som Leksand slog Malmö. Leksand hade inget att spela för och slog Malmö. Och för Malmö räckte det typ bara att vinna. Så helt plötsligt så bara hips vips så hade vi gått upp i SHL liksom, och det var helt sjukt alltså.
Ja, Om man ser till viktiga matcher och sådär. Jag kollade upp det på Elite Prospect. Alltså du har ju drygt 50% högre poängsnitt i slutspel jämfört med grundserie.
Ja.
Alltså därav slutspelssalle har man väl läst någon gång. Det är ändå anmärkningsvärt.
Ja, men det är väl det är faktiskt någonting som har varit kul liksom. Av någon anledning så har det hänt någonting när det har gällt som mest. Man har ju kanske hellre så än att det skulle vara tvärtom, att han är sämst när det gäller, utan nu var det ju ganska länge sedan jag spelade slutspel, men jag vet inte, det har varit så hela min karriär, även liksom i junior-VM och kvalserier och grejer, så har det hänt någonting när det har varit lite en kortare period där man behöver vara bra. Jag kanske har svårt att fokusera under en lång period.
Mm.
Så att, men det tycker jag också har blivit lite bättre nu när jag blivit lite äldre. Men det har varit kul.
Vi har kommit till ungefär i mitten här. Och då ska vi köra igenom något som vi kallar för spretiga snabbfrågor.
Mm.
Vi får se. Enkla frågor, rappa svar. Och så får vi se om något behöver utvecklas.
Ja.
Vilket är det största aset du mött i Sverige?
Det är nog, om man ser till as på isen, så är det nog Sedno Chara i den här lockouten.
Ja, när du spelar med Djurgården.
Det var, jag åkte full fart och skulle tackla han i ryggen. Han såg inte mig och jag bara flög som en liten vante. Alltså, det var... Nej.
Ja, inte jättelätt att flytta på,
nej,
så att säga.
Nej.
Vilken träningsform gör dig mest sugen på att lägga av?
Långdistanslöpning.
Ja, men då är ni ju två.
Ja, fy fan. Det, vilket skit alltså. Men guldläge. Jag måste fråga nu, Salle. Vi har ju tagit upp i podden.
Mm.
När du en gång i tiden har sprungit ett Cooper-test på Bosön.
Ja.
Och med ett varv kvar varit nära på att göra byxan, nummer två. Stämmer det att du hoppade av då och sprang rätt in på muggen och gjorde det du skulle och fick sen löpa om hela kopen? Stämmer det? Snälla säg att det gör det.
Ja, det stämmer absolut. Jag hade sprungit 13 varv.
Yes!
13 varv. Har en bra tid på gång. Och sen så liksom hinner jag liksom typ så här inne på 13:e varvet där. Alltså ska jag springa med bajs som sprutar ut, eller ska jag in och då är, ja, men då löpte jag ju in fort som fan in, och sen så liksom du vet, rushade jag genom korridoren ut och bara körde de sista två varven.
Du tog den i farten bara.
Och sen så var det ju lik igår, helt vansinnig, och vad är det för jävla liksom psyke på dig typ. Och sen så fick jag springa med gruppen som startade 2 minuter senare, så jag fick springa 15 varv till direkt.
Jag kan ändå gilla den här hjälteinsatsen, att du tar de två sista när du är klar sen också. Du tar två varv till liksom.
Ja, men samtidigt, är det någon som har springit under 15 minuter med bajs på Cooper? Med bajsstopp. Det är fan rekord. Det kan vara svensk rekord.
Ja, vad fan, ta Dicken som var med här tidigare. Han har aldrig sprungit alltså utan bajs i brallorna under 15. Alltså...
Vilken av dina två tider blir bäst? Den första med skiten eller den andra?
Jag tror att den andra blev nog ändå någon minut bättre.
Ja, okej. Okay, ja.
Men det var krig.
Ja. Ja, okej. Okay.
Ja.
Vilket är det märkligaste ryktet du hört om dig själv?
Alla rykten jag hört, det har ju typ stämt. Det har funnits någonting bakom allting.
Vilken är din största last?
Jag har blivit av med många laster. Jag var inne i lite spelberoende där ett tag. Men sen så kom jag spelpaus. Då kunde man ju ta sig ur det ganska enkelt.
Mm.
Där var jag väl liksom på gränsen ett tag. Det har också kommit ut. Det var väl när jag rökte i 3 år.
Jag vet inte varför det var så kul.
Vi har ju faktiskt den här podden efterfrågat att vi söker fler spelare som röker. Det hade varit jäkligt coolt.
Ja, men jag slutade ju röka när jag fick mitt första barn då. Så att, men det var ju Schweiz, du vet ju det, Robin, det är, en del blossar ju på där. Du gjorde det i alla fall när jag var i Davos.
Ja, det är lite annat stuk på. Alltså nu är det väl, det går väl lite framåt här också. Ja. Nu har jag har väl inte sett någon spelare som röker, men just det har vi varit inne på innan också, just människor runt sporten, liksom sportchefer eller, där är det inget konstigt med en liten rökpaus inför tredje liksom.
Nej, men när jag var i Davos, då var det nog, när bussen stannade på maxstopp, då var det i alla fall 8 gubbar som ställde sig ut i gruppen liksom, en gul bländ liksom. Och då var ju liksom ändå så att jag hakar ju på där liksom, och sen när jag kom hem och spelade AIK, då märkte jag ju liksom att shit, jag är beroende. Så det var ju liksom
jag är den enda som röker.
Ja, men det var liksom upp på frukosten, göra en liten morgonshake, ut på balkongen, tända en cig, dra till träningen. Abstinens hela träningen. Och sen så bara längtat tills man fick sätta sig i bilen, veva ner rutan och bara snabbt ta några bloss i bilen.
Just i bilen också.
Det är så jävla kul detalj. Rätt hem och kör under fläkten i nästa bil.
Ja, underbart.
Ja, fy fan vad ärligt. Men det hade varit uppfriskande, och nästa gång man så här ser dig inför en match i Simor, så här, kommer till match i klädd kavaj, kommer med liksom gul bländ i höger näve. Och här har vi Johannes Salmonsson, tar sin inför matchen sig. Philander kommer bakom som ingenting. Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja. Vad är det mest udda som hänt dig under en hockeymatch?
Jag gjorde ett mål, så det var en dansk som hette Mats Böttger. Han liksom tog tag i mig och hyllade, och då liksom tog han tag i punkskyddet och liksom raskade om det, om man säger så. Liksom, och du vet, lite för längre för att det skulle vara kul. Det var liksom han slutade liksom inte hålla på liksom, och det var lite awkward.
Ja, det låter suspekt.
Ja, det var suspekt.
Du har själv tidigare snackat om att du kanske varit lite för oseriös emellanåt, och att det dels kan ha hämmat din karriär rent sportsligt, dels bidragit till en del av de skadorna vi varit inne på lite tidigare. Du verkar ändå himla nöjd med tillvaron, så då undrar man ju, hur bra har festandet varit egentligen?
Det har varit väldigt bra. Det har varit. Det var på gränsen där, framförallt åren i AIK. Sen lugnade det väl ner sig lite när jag kom till Linköping och framåt. Då. Men fram tills jag var 25, och man kan väl säga att man blev lite uppstyrd av min nuvarande fru då, Michaela. Hon styrde väl upp mig ganska bra. Det var tur, jag vet inte fan vad som hade hänt om jag inte träffade henne. För att jag bara drogs ut i nattlivet. Det var som en dragningskraft bara. Jag måste ut liksom. Men det har varit...
Var det på den nivån att det liksom tränades bakfullt och sådär, eller?
Absolut. Det var många träningar bakfull i AIK då, framförallt. Men samtidigt så, jag vet inte, jag lyckades på något sätt överleva ändå liksom. Jag borde inte ha gjort det, men man var ju liksom yngre och kroppen vande sig liksom vid att röka och festa på något konstigt sätt. Så det gick ändå liksom ganska bra hockeymässigt där i AIK, måste jag säga. Och när det rullar på utanför isen, då blir det liksom inget riktigt wake-up call heller.
Nej.
Alltså när det rullar på isen, då blir man ju så att så här kan jag leva, det funkar för mig. Men sen visst, det är klart att det har säkert liksom påverkat mig negativt i långa loppet, och att man kanske liksom inte ändå tog hand om kroppen lite mer. Man kanske kunde lagt någon timme extra på och liksom, ja, ta reda på hur den fungerar.
Men var det liksom i något tillfälle så här, man spelade match och kände att vad fan håller jag på med egentligen? Eller var det helt och hållet Mikaela som ruskade om det och fick det att inse att så här, det här kanske inte håller längden? Eller kom det något eget wake-up call?
Nej, det kom nog inte riktigt så där själv. Det var nog i samband där jag och Mikaela flyttade ner till Linköping och fick barn. Då blev det ju liksom, ja, men då har du ju ett ansvar, och då det går inte att hålla på så där liksom och vara ute varje helg och ibland mitt i veckorna liksom. Då fick man ju, det bara kom automatiskt och var ganska självklart. Jag menar, nu är jag den som aldrig hänger med liksom. Jag är hemma med mina tre ungar och är väldigt nöjd med det liksom. Så att allt har sin tid.
Man kanske inte ska glorifiera det för mycket då, men alltså ändå så här, festa tycker ju de flesta är kul, och det gick, som du är inne på, ganska bra för dig i AIK. Alltså det låter ju ändå som att det var en jävla härlig tillvaro där och då.
Jo, det var det. Alltså det var kul. Jag ångrar inte de åren liksom. Det gör jag inte, men jag skulle samtidigt så, det var nog en del ångest också nu när jag liksom tänker på det, men man kände ju liksom att fan, är jag en elitidrottsman eller vad är jag för någonting? Mm. Liksom man ställde sig kanske frågan och nej, det var nog ändå på gränsen där några gånger. Det måste jag nog ärligt säga nu när jag tänker på det.
Du var ju en enorm talang som ung. Jag nämnde det tidigare, det med 3 JVM. I det andra, med motståndare som liksom Crosby och Ovechkin, vann du svenska poängligan. Du draftade som 31 totalt av Pittsburgh 2004. Deras 2 efter Malkin det året. Hur bra kunde du ha blivit, Johannes?
Nej, det är så sjukt svårt att säga. Alltså, det är det verkligen. Men
det är ju starka papper alltså, här från tidiga år. Alltså.
Ja, nej men absolut. Nej, men det var väl det att för mig gick det så sjukt lätt. Alltså, jag började spela hockey när jag var 10. Kunde inte åka skridskor. Sen så helt plötsligt så bara pung, pung. Sen spelade man TV-pucken med 1 år äldre. Och sen så var man liksom 3 raka JVM. Och jag tyckte liksom aldrig att jag la ner så mycket liksom. Min själ, det bara kom. Det var bara så här, så här blir det liksom. Och då tänkte jag att klart jag kommer spela i Pittsburgh. Det var liksom, allt annat hade ju gått så lätt hela vägen liksom. Och sen så tog det typ tvärstopp, kan man väl säga. Jag kom i kontakt, jag åkte iväg till juniorligan och spelade VHL liksom. Alltså, jag tror jag var där samtidigt som Figge, eller 1 år innan. Jag gjorde en jättedålig säsong där, sett till vad man förväntade sig. Jag hade liksom, som du sa, gjort ett grymt bra JVM liksom, och skulle spela juniorligan, och då förväntade de sig att man ska göra upp på 100 poäng liksom. Jag gjorde väl typ 45 liksom, och då var det väl första riktiga så här motgången att det bara kom där. Men det var jävligt tufft också att flytta. Jag bodde själv i Stockholm i 2 år. Eller ja, i alla fall 1 år bodde jag själv. Och sen så helt plötsligt skulle jag bo hos någon familj och vara hemma klockan 10 liksom. Och det blev så här, jag vantrivdes som fasiken liksom med livet runt omkring det här. Med lite inlåst och... Nej, så där började det gå ut för, kan man säga.
Shit, vad jag känner igen det där med... Jag var ju i exakt samma situation. Man hade bott själv i 2 år. Och så sen ska man komma dit och liksom ha en familj som inte ens är sin egna familj. En ny morsa som ska säga åt dig och...
Ja.
Liksom ska börja bossa över det, och dessutom ha tider när du ska vara hemma. Det var ju alltså en sjuk omställning.
Ja, ja.
Men jag kommer att tänka på en annan sak, Salle. När vi ändå är inne på storytelling. Du bodde ju alltså då i Stockholm när du spelade med Djurgården, men det fanns ju en tid när du pendlade från Uppsala in till Stockholm, va?
Precis, jag bodde i Uppsala första året och sen i Stockholm andra året.
Om jag undrar så här då, gick tåget alltid, kom det alltid i tid eller?
Alltså det var ju sånt krig alltså.
Nej, men ta oss igenom det här nu. Ta oss igenom den här gången när du försov dig en gång och fick ringa till Viken och berätta att du var sen.
Ja men grejen var ju att jag var ju sen ganska ofta. Men grejen var, de tyckte ju lite synd om mig. Ja, han är bara 17 år och sitter och pendlar liksom. Man kände liksom, de kände att de hade lite sympati. Ja, men han kom en kvart sent, 10 minuter sent där. Ja, men fan. Jag säger alltid liksom första gången, bara, det är tåget, det är SJ som, de är fan, det är strul hela tiden. Och så var det någon gång jag blev riktigt sen när jag ringde in och sa, det är tåget igen. Tänkte inte mer på det. Då kom jag till träningen och bara in på Vikegård, kallade in mig på kontoret direkt då. Garpen. Och då hade ju Garpen ringt SJ och frågat, har alla avgångar avgått och planerat eller?
Och det hade de gjort.
Det hade de gjort. Då fick man vad jag står i skamrån.
Jävla osens,
ja, alltså. Men det de inte vet är att jag kom ju undan typ 10 gånger innan det.
Så du vann ju ändå. Det totala världskuppen i lögn, ja, den vann ju du.
10-1 mot Vikegård.
Ja.
På tal om tränare som du kanske har kärvat lite med. Du drog väl inte helt jämnt med Borken där 06-07 i Brynäs, va?
Nej, det är liksom... Det var... Och jag ryser nästan, jag tänker på hur det var med han den tiden. Alltså. Han hade ju liksom en annan typ. Han hade inte det här, ska man säga, moderna ledarskapet där man liksom ändå vill bygga upp något. Utan han trodde ju mer på att bryta ner någon för att liksom bli starkare. Men det där funkar inte riktigt på mig som person då, att bryta ner liksom. Så att, men han var ju liksom, det var ju där, han var ju inför hela gruppen liksom, bara, typ, han kom och skällde i någon periodpaus liksom, Salle! Du måste förstå vilken typ av spelare du är. Så jag bara, du är bra på 3 saker. Mm. Du är bra på skridskorna. Du är storväxt. Och du kan åka skridskor. Så jag liksom kunde inte ens ljuga ihop en tredje grej. Liksom, utan liksom, nej, så att... Man blir ju liten, det är ju kul så här nu efteråt liksom att garva åt. Men alltså, när man är där ung och liksom inför gruppen så där liksom får höra sådana där saker, det tär ju på en liksom.
Men hade inte han lite så här speciella regler för dig och sådär?
Jo, jag fick ju byta om utanför omklädningsrummet under en period.
Det är ju fan helt sjukt.
Ja, men jag missade en sponsorträff, jag tror det var typ på helgen. Och sen så var det onsdag, då var det någon öppning på någon restaurang i Gävle som vi var på och mingla lite på. Så missade jag även sommar... Jag kom 40 minuter sent till fysen på morgonen på torsdag. Alltså, så sjuk ångest. Jag minns det så tydligt att jag bara tar mig till hallen. Ingen är där. De är ute i skogen och kör intervaller. Och jag känner så här, vet man, har så sjuk panik liksom. Och så... springa ut i skogen. Jag vet inte riktigt vad jag tänker, men jag vill inte möta upp mina lagkompisar liksom. Men jag vill ut och springa bara. Så jag springer i skogen, så hör jag, då är det Tommy Sjödin som bara, Salle för fan! Skriker, vet du, på liksom 100 meter bort i skogen. Vad fan är du? Så då får jag bara, du vet, så här, panik. Jag bara löper, jag bara drar, jag flyr liksom. Jag bara springer iväg, drar, springer in i skogen, borta flera timmar liksom.
Som ett skamset barn, ja. Som bara flyr situationen,
ja. Och sen så då fick ju Borka reda på det. Då han sa att du får inte byta om oss, du får byta om själv liksom. Det går inte att ha det här liksom.
Det går inte att ha det.
Det är ändå hård. Va, ja. Det går inte att ha.
Hur är relationen med Leif nu när ni ses? Hur blir det då liksom?
Det var väldigt länge sedan jag träffade honom faktiskt. Men jag vet inte, jag vet inte vad han om han vet att jag tycker så illa om honom liksom, eller att jag hade en jobbig period med honom överhuvudtaget liksom. Men jag träffade honom någon gång när jag spelade AIK, och då så sa han faktiskt, du Salle, vi sprang på varandra i korridorerna, sa han så här, Salle, fan, du spelar bra nu, sa han, men ett tips, var inte så jävla mediakåt, sa han. Sen gick han. Det var liksom...
avdelning trutte i kuvösen.
Ja, så han, nej men han, jag vet inte fan, men ja, jag tycker ändå liksom att jag har fått min hämnd på honom, fast han inte vet om det liksom. Och det där, nu är vi där, det är känsliga saker att prata om, men man kan väl säga att det innefattade en kvinna, hans tränarrum, hans tränarkläder. Så
Jesus.
Vi kan nog ana, men kan du beskriva Jack veckan lite mer ingående. Det känns viktigt på något sätt.
Ja, men jag gick väl in lite skådespelare, gick in i en roll där och tänkte att jag ska väl försöka vara Leffe då. Så jag drog på mig hans overall. Och så hade jag väl lite skoj i omklädningsrummet där då. Med någon och
det är så sjukt alltså.
Så bara så att vi är på det klara med en viktig sak här. Det här var en gemensam idé från er så att säga. Alltså tjejen var 100% med på hela den här Bork-grejen eller?
Ja, nej, men absolut, det var hon. Det var ett gemensamt beslut och jag tror vi båda i den stunden tyckte det var en rolig grej då, men sen vill jag väl bara säga att jag vill liksom inte glorifiera mitt beteende och ja, det känns liksom, jag var ung och naiv och singel och tog en del tvivelaktiga beslut, men ja, man lever bara en gång. Men det var ju, men det ska jag veta att det var sjukt nervöst. Klockan var typ liksom 7 en tisdag, han skulle ju kunna kommit in och kolla en juniorträning och tänkte man hade säkert.
Fan vad stelt.
Jackan är en sån bra detalj. Jag kan inte släppa.
Jag tror fan hellre att jag hade blivit påkommen av fan min döda farmor och farfar än av Leif alltså.
Ja, så kom jag en detalj. Jag hade han sån här riktigt fula gula trädgårdshandskar som han hade när han åkte runt liksom. Och så en liten keps också. Det var för fan, det var sjukt.
Ja. Hoppsan så. Kunde du inte imponera på Leif med att författaren Håkan Nesser din styrfarsa? Det känns ändå som att Borken har lite Nesser-aura.
Jo, men verkligen. Det var då han var trevlig mot mig. Det var faktiskt när vi pratade om Håkan.
Ja, det var så.
Ja, då var han glad och intresserad liksom.
Skönt att jag kunde sätta den spaningen,
ja,
i alla fall då.
Riktigt bra.
Figge har tidigare snackat om att spelare borde ge sig ut på liksom lite äventyr. Och vi har ju berört det om att du var iväg i USA bland annat, även Tyskland och Schweiz då. Vad har varit roligast?
Alltså Schweiz var ju väldigt kul. Jag menar, du vet ju Robin, där Davos är ett coolt ställe att spela på. Väldigt speciellt. Så att, det var grymt. Sen var ju 5 matcher i bil också. Det var också kul. Ja, det är skitkul där i Schweiz med Daniel Widing var där samtidigt också, en riktigt skön kille och
just det.
Ja, du vet man kunde hålla på och åka skidor och gå på liksom afterski mitt i veckan och ja, det var ju liksom en helt annat sätt liksom än man var van vid.
Fan, jag kommer ihåg innan du och Widing skulle dit, då var vi ute, jag tror att vi var på Undici då. Det var väl någon, kanske den första gången vi träffades i vilket fall, men då kommer jag ihåg att du och Widing myntade sloganen hämta sås i Davos.
Ja, det är ganska skönt. Vi kan ha stått där på fyllan och skrikit hämta sås i Davos. Men det var ju för vi hämtade ju sås i alla fall. Jag fick ett tryout-kontrakt. Kommer ihåg en gamla first overall picket Alexander Daigle.
Nej.
Alexander Daigle, han var i alla fall först overall, jätte superstjärna, men jag eller han slog sig om en plats och för han hade varit sådär halvris i året innan, så då var det ju liksom, kom jag dit och så var det där typiska, min karriär gjorde typ 9 poäng på 10 matcher och så skickade de Alexander Daigle och sen gjorde jag typ 3 poäng till.
Sen slappnade Salmonsson av lite.
Då blev man lite bekväm.
Alltså du är en stories man, Salle. Jag skulle vilja höra den där apropå 100 cheeseburgare och Mats Sundin. Det är en jävligt kul story. Kan inte du bara slänga in den lite snabbt innan vi går på ledigt?
Nej, men jag var ju bra kompis med Robban Nilsson mycket när vi var yngre, som du vet. Och det var midsommardagen ute på Värmdö golfklubb. Jag och Robban skulle dit och sen så... Ja, det var jag, Robban, Douglas Murray, Mats Sundin, Marcus Henkenberg.
Det var gänget.
Ja, men det var gubbarna.
Vem var den sista, sa du?
Marcus Henkenberg.
Ja, men det är ju riktigt starkt alltså.
Ja. Ja, man var ju, jag var ju så här, oh shit. Sudden, han är ju stor liksom. Det var ju mäktigt, tyckte jag. Jag var jävligt laddad för att hänga på liksom. Så ja, men drog vi, var där och vi festade på ordentligt där liksom. Och Schenkenberg var ju för övrigt jävligt torr. Fy fan, vilken tråkig människa.
Ja, fan, han är väl ingen man förväntar sig kanske vara alltså, helt supergalen. Eller?
Nej, men om du liksom går in med förväntningarna som man har om honom och sen så börjar ännu sämre.
Ja, han floppade alltså.
Ja, för fan. Ja, i alla fall. Och sen så ja, men körde vi på där. Och sen så när vi kom ut, när vi stängde då, då stod det bara en stor jävla hummelimo utanför klubben då. Och då var det jag och Sudden och Robban som skulle, för Douglas hade åkt hem och förberett förfest. Så jag, Robban och Sudden, så sa Sudden bara: in med alla tjejer och hitta fan. Men då ska jag då även säga så att Sudden hade ju med sin tjej. Så att det var liksom inte att han var iväg på något skumt, utan han ville bara mycket tjejer på fest liksom. Alltså jag och Robban, vi trycker in alltså säkert 25 tjejer. Vi bara trycker in, ni ska med då. Och sen sitter vi där och världens drag liksom i taxin. Och Sudden sitter som en chef där i baksätet och bara styr musiken. Och han är riktig kung. Sen så sa vi, jag är hungrig. Så då så sa han, stanna vid McDonalds liksom. Så han liksom bara, ja fan Salle, köper du burgare liksom, här. Så bara slänger han över liksom en dasse med pengar liksom. Så bara, 10 000 ska vi ha cheeseburgare för. Jag springer in där i kön, jag ska ha, slänger fram sedelbunten bara, cheeseburgare och pommes. Så 10 000.
Det är mycket.
Matsvinn.
Ja.
Sen drog vi hem till Douglas och hade lite efterpartaj där och käka burgare.
Fan, ni måste ju ha badat i cheese alltså.
Ja, det var kul. Och sen så kom jag ihåg också så typ när jag kom där med alla påsar liksom, då bevade han ner rutan och bara, hörru Salle, ta med dem där också, pekade på de tjejer. Så jag fick trycka in, dem stod i limon där uppe.
Sånt jävla lockmeter.
Ja, det var.
Ja, Tom är då där också. Det är kul att han aldrig blev liksom, vad ska man säga, mätt.
Ja.
Ja, fy fan vad härligt.
Ja.
Johannes Salomonsson, stort tack för att du tog dig tid och enormt lycka till här med säsongen med Oskarshamn.
Ja, tusen tack. Det var kul att prata lite gamla minnen. Tack.
Det var allt för den här sommarreprisen av Släpp sargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår YouTube-kanal. Släppsargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar, så hörs vi igen nästa torsdag. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.